Stephen King, Raymond Chandler och Lars Kepler, det är författare som fångarna i Sörnäs fängelse gärna läser. Ja, i fängelse så läser fångarna helst deckare, trots att hjälten är polis. Det säger Matti Merivirta som jobbat på fängelsebiblioteket i Sörnäs i Helsingfors i mer än 15 år. I dagarna ger Matti Merivirta ut boken Sörkän muurin varjossa, Sörkän vankilan kirjasto, där han skriver om verksamheten på biblioteket i Sörnäs fängelse idag, och det ger också en historisk tillbakablick. Marit Lindqvist träffade Matti för en pratstund och hon ville veta på vilka sätt biblioteksverksamheten i fängelsemiljön skiljer sig från vanlig biblioteksverksamhet.
No, själva verksamheten i grunden egentligen inte alls. Det som läses, det som önskas, så det försöker man fixa till folk, till klientelet. Men att om man vill söka något så det, ju, det handlar ju om brottslingar. Det handlar om dömda människor som har gjort ett brott. Och det kanske är det säregna att man då tar hänsyn till allt som har med den sidan att göra. Att det har att göra med saker och ting. Att när de egna till kunderna, till klientelet hämtar till exempel böcker och litteratur så måste kollas vad som hämtas in och så att man inte försöker smuggla in något, vilket är ganska vanligt att man försöker och sånt här. Men själva verksamheten annars så, jag tror att biblioteket på ett fängelse, jag tror att det internationellt är ganska långt så att ett bibliotek är liksom en sån här oas i ett fängelse där man liksom strävar till det ytterligheten, till en viss normalitet. Man går inte och tänker hela tiden på att nu har jag en brottsling här och det ena och det andra. Jag liksom, man funderar inte ens på vad de har gjort. Jag kollar inte sådana saker. Det handlar inte om att är det lättare att vara med berörande eller inte, utan det är helt enkelt en sån här attitydfråga. Det är en trygg miljö och där händer väldigt sällan något och ännu mindre mot personalen.
Hur är det idag? Får fångarna beställa vilken litteratur som helst? Får de läsa vilken litteratur som helst? Eller finns det någon form av förhandscensur?
Nej, det finns inte. Nej, det finns ingen förhandscensur. Allt beställs som de vill ha och i princip allt tas emot som någon hämtar åt dem. Att inte existerar det någonting sånt inte. Den frågan uppstår väldigt sällan. Att fångarnas smak skiljer sig inte egentligen alls från gemene man. Det som hämtas fram i Helsingin Sanomat till exempel, så det är en stark media och fångarna läser Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet, fast Husis läser mest i Västra Finland i Åbofängelse. Men att även hos oss har vi ju några finlandssvenska bland klientelet. Det som recenseras, så det är egentligen det som väcker intresse och det är så som det funkar för alla människor, så funkar det för dem också. Mm.
Så här, man skulle kunna tro lite så här schablonmässigt att det läses väldigt mycket deckare och kriminallitteratur i fängelse, stämmer det?
Ja, nu stämmer det, men det är ju hemskt kontroversiellt. För i deckarna så är det ju liksom, det är ju polisen som är ofta liksom den här i huvudrollen varande. Men att nu är det ju så att det lättare litteratur som läses. Men sen å andra sidan uppskattas också någon, alltså vi hade en så här Yang Yilu-period där uppskattas så här fakta bakgrund. Han är ju känd för att kolla ordentligt att så mycket fakta som finns då att ty sig till att han har liksom forskat i det som han skriver och så här uppskattas och läses mycket. Men nu är det lättare deckare som tilltalar mycket och att nu är det ju så. Mm.
Men det finns också annan typ av litteratur. Jag kan tänka mig till exempel klassiker och sen också faktalitteratur.
Jo, det intresserar nog, men alltså det är en mindre grupp sedan som på något sätt har behov att ta sig till. Och sen, när de här människorna är ute i det civila så läser de kanske inte så hemskt mycket. Det är en livsföring där man har svårt att anpassa litteraturen till livsföringen. Men sen när de kommer in och lugnar ner sig så att säga, återigen, så sen börjar de också, blir de också intresserade. Men det är en del som sen har klassikerna som ett mål eller som hittar klassikerna överhuvudtaget. Och det är ju inte alla som hittar litteraturen överhuvudtaget. Det är ju kanske ungefär 25% av klientelet som så att säga läser.
Ni har också en läsecirkel. På vilket sätt fungerar den och vem är det som bestämmer vad som ska läsas?
Det är nog liksom medlemmarna till den här cirkeln som själva bestämmer. Det har nu gått till på det sättet, det finns olika modeller, men det har nu gått till på det sättet att för att liksom lätta det hela, det finns lika många åsikter kanske om en bok som medlemmar i en cirkel. Så man har liksom tagit fram till exempel 4-5 olika böcker och då har man också försökt hålla sig till nyutgivna böcker och det här för att sen liksom att visa vad som händer och att få klientelet att bekanta sig med nytt, inbringa genom nytt. Och det har nu sen varit så att liksom de flesta, det kan finnas någon stark medlem där som praktiskt taget eventuellt en gång bestämmer och som en annan gång blir det annorlunda. Att sen blir det mer demokrati hur det läses. Och sen är det så att en del av de här som deltar läser inte den här boken överhuvudtaget. De kan kanske läsa bakpärmen eller någonting. Och sen blir när vi diskuterar den där boken sen närmare liksom under följande läsekretsmöte så blir de också sen intresserade och tar och läser den där boken efteråt sedan. Men för det här klientelet är det hemskt långt en sån här prestationssak också, varför det kanske läses i förväg. Så man har hemskt svårt för att prestera så att säga. Man har inte liksom förstått det här att var och en läser boken som var och en läser. Att det finns ingen rätt eller fel tolkning av en bok. Utan man läser den som man vill och man tolkar den som man vill och alla tolkningar är rätta. Så det här liksom existerar inte så hemskt starkt fast vi varje gång ungefär liksom diskuterar många saker i allmänna ordalag.
Finns det några böcker som du tycker att har överraskat att fångarna läser?
Jo, alltså jag är nästan överraskad över all litteratur som annorlunda är läckare. Nå, en sån här detalj var till exempel att en sån här äldre fånge som hade ett hem var man då hade litteratur samtidigt som man levde ganska tungt och som sen har velat läsa Valtaris Sinuhe varje gång han kommer in på nytt. Alltså det är en sån här så att säga yrkesbrottsling som sedan liksom har varit flera år han ute emellan och sen blir det igen någonting det han gör och domen följer därefter. Då har han liksom läst Valtari Sinuhe uttryckligen flera gånger och det där var på något sätt konstigt tyckte jag. Så jag frågade honom, vad är det här? Vad ger det något dig att du läser den om och om igen? Han tyckte att frågan var helt saklig för ordet, att nu, men han sa att den är varje gång annorlunda. Att i olika livskeden så antagligen är det så att man sen tolkar den annorlunda. Att det var något sånt här som den här jag sen tyckte.
Idag så får man då välja att läsa vilken litteratur som helst om man sitter i fängelset. Mm. Men så har det ju inte alltid varit, utan det har funnits censur också beroende på arten av brott kanske och hur väl man har betett sig i fängelset.
Ja, alltså bakgrunden egentligen så fångvården har ju länge haft ett system att man liksom klassificerar. Man har tänkt så här processartat på det hela progressivt. Men det här är nu gamla tider, jag talar om urgamla tider nu. Att man liksom när man kommer in så klassificeras man då utan rättigheter praktiskt taget. An efter som man beter sig bra eller har betett sig som det har varit. Alltså, vi måste gå ända fram till något. Det här systemet tog slut något på 70-talet. Jag tror att 74 skrev man av de sista bestämmelserna som hade med det här progressiva systemet att göra. Sen an efter som man satt inne och så att säga betedde sig bra. Så det här så kom man vidare i en sån här i följande grad eller vad man ska kalla det till. Och först sedan när man kom till de här högre, när man hade varit längre inne så fick man ta sig an litteratur, så fick man liksom läsa något. Och där, då i början så det var hemskt långt bara religiös andlig litteratur som fanns till hans. Mycket långt handlade om det enbart. Och det är också helt allmänt överallt i världen var det så, att inte bara hos oss.
Nej, det var väl så att när fängelsebiblioteken grundades så var det väl den lokala prästen och läraren som valde ut vilken typ av litteratur som var danande för fångarna.
Exakt, exakt. Ja, det är ganska humoristiskt och intressant det där i dagens läge. Jo, det var exakt så som det var. Och det var inte så att man liksom, man kunde inte välja eller skaffa sån litteratur som fångarna ville ha, som klientelet ville ha, utan sådan litteratur som man själv ansåg vara lämplig.
På 1920-talet så hade man en Vankeinhoitolehti, jag vet inte vad den heter på svenska, om den hade ett svenskt namn, men då hade man till exempel listor på böcker som lämpade sig eller icke lämpade sig för fångar. Och då, där fanns bland annat, och när vi nu tidigare talade om Mika Waltari här, så fanns det också bland annat Mika Waltaris Den stora illusionen som hamnade på den här icke-lämpliga listan.
Jo, stora illusioner faktiskt. Det var journalisternas fritidsleverne eller leverne i allmänhet som liksom ansågs vara olämpligt för fångarna att ta del av. Och det hade just anknytning med det att man fick inte beställa eller skaffa sån litteratur som klientelet ville ha, utan att man hade en sån här stark moralisering.
Ja, att man ville liksom forma fångarna och ha dem att göra bot och bättring där i fängelsecellen.
Ja, och till det anknyter sig också liksom sen det här religiösa, att som man ansåg att det var den vägen som människan utvecklas, så att säga.
Vilken roll och funktion skulle du säga att biblioteket i ett fängelse har? Mera så där, du var lite inne på det med att det är en oas för fångarna, men hur ser du din roll och böckernas roll i fångarnas liv?
Om det skulle vara större, så då skulle den ha en större betydelse. Som det nu är idag, på grund av liksom olika helt reella omständigheter, personalbrist och det ena och det andra, så kan vi inte liksom ordna på det sättet att man skulle mera orientera sig mot typ att fler fångar skulle bekanta sig med litteratur till exempel. Bland annat skulle lära sig att läsa. Det finns illitterära människor som individer som skulle behöva den typen av stöd att man lär sig att läsa. Och till saken hör att det finns då ganska många som kan alfabetet, som kan läsa, men läser tekniskt utan att amma åt sig innebörden av texten, utan att så att säga komma underfund med vad som egentligen sägs i texten, utan att den här berättelsen skulle liksom börja leva. Och det ser man i den här läsekretsen, att ju fler liksom gånger man har den, ifall det är samma individer som stannar och kommer så att säga och deltar, så där sker en utveckling där så småningom man vågar sig på att tolka den där berättelsen. Man vågar börja tro på sig själv att herregud, jag förstår ju vad jag läser. Redan det där är en tröskel som man försöker, men det är processer som tar tid. Och det är saker som du inte gör på en eller två gånger och så vidare bort, eller bara på ett biblioteksbesök, utan det kräver något mer. Så vi ser lite grann av det hela. Vi ser något kanske av en begynnelse av den där processen. Men vi ser liksom att där skulle finnas massor med arbete att göra just på den sidan.
Ja, fångarna har tillgång till biblioteket, är det en gång per vecka eller någonting sånt?
Jo, en gång per vecka, oftast liksom under en timme. Och då kommer de avdelningsvis på grund av olika normer på avdelningen. Ett fängelse kan inte blanda alla fångar i ett och samma, utan man har olika normer på olika avdelningar.
Vad ger det här jobbet dig?
Man måste ju fråga sig när man jobbar liksom med så här. Så jag har hittat olika svar. Det som nog tilltalar mig, det är ju det att jag får jobba med litteraturen. Och fast det kan låta så hemskt lite, men jag kan faktiskt beställa vilken bok jag vill som intresserar mig. Så jag har tillgång till all världens litteratur som intresserar mig. Och sen är det också miljön, där har vi återböckerna. Och det som kanske folk inte egentligen liksom känner till, att lugnet i ett fängelse när allting är bra, så det är lugnt. Och så när jag kommer till min arbetsplats och när jag kommer till min arbetsbord, till mitt arbetsrum, när jag är trött eller någonting, så jag kan helt enkelt ta det lugnt. Liksom ingen stör mig, utan jag får jobba helt i lugn och ro och fast öppna en bok. Jag har ingenting emot att jobba med de här människorna. Jag ser inte, jag vet inte om jag någonsin, inte ens i början, så var det något värdigt med det. Det är egentligen, de här människorna avviker inte så mycket från några andra människor.
Marit Lindqvist hade träffat Matti Merivirta som skrivit om fängelse, bibliotek i allmänhet och i Sörnäs i Helsingfors mer specifikt i den nyutkomna boken Sörkän morin varjossa, Sörkän vankilan kirjasto. Intressant bok det där. Du kan annars läsa mera om det här också på vår webb svenska.yle.fi och framförallt under kulturfliken som där ska du hitta en text kring det här.